Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hej, Fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra, för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men toksnabbt 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Att allt kring köp och installation är smidigt för dig som användare, ja, Telia. Att vinna på spåret 2 år i rad, ja, det är också Telia. Jag tror att poletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över iet är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia! Hej, välkomna till podden. Idag handlar det om antisemitism. När jag har gjort research till kortversionen av den här podden, alltså allt jag velat veta på 5 minuter, har jag slagits av hur ofta antisemitismen visat sig, allt från digerdöden till Martin Luther eller korstågen. Men vad innebär egentligen antisemitismen? Hur skiljer den sig från andra typer av rasism och hur yttrar den sig idag efter 1900-talets fruktansvärda behandling av Europas judar? Det hoppas jag att vi får reda på i den här podden som heter Allt du velat veta. Jag heter Fritte Fritzson och podden presenteras i samarbete med Acast.
Antisemitism innebär fördomar och fientlighet mot judar just därför att de är judar. Det kan handla om stereotypa föreställningar och myter eller om en negativ inställning till judar som grupp. Antisemitismen har en lång historia som i sin mest aggressiva form lett till förföljelser och folkmord. Den som ska berätta för oss om antisemitism är Henrik Bachner. Han är idéhistoriker, författare, föreläsare och friskribent. Som forskare har han studerat antisemitismen i Sverige, vilket har resulterat i ett flertal böcker. Varsågoda, allt vill att veta om antisemitism med Henrik Bachner.
Då säger jag hej och välkommen till Henrik Bachner. Vi ska prata om antisemitism och du är idéhistoriker och författare och disputerade på med en avhandling om antisemitismens historia i Sverige efter 1945. Hur började ditt intresse för det här ämnet?
Det började egentligen för ganska länge sedan, på 80-talet kan man nog säga. Dels när jag läste vid universitetet och var ganska intresserad av Mellanöstern-konflikten, men också debatterna om Mellanöstern i Europa, i Sverige, och började även på den vägen titta på, jag vill säga, mer problematiska reaktioner där antisemitismen kom in. Men jag upptäckte också ganska snart att väldigt lite var skrivet om antisemitism, både historiskt men också i efterkrigstida sammanhang och så vidare. Så att där var nog en början, och sen inträffade det en del saker under 80-talet. Dels var det ju en ganska kraftig, ska vi säga, antisemitisk strömning i kölvattnet på Libanonkriget 1982, som jag tror förvånade många. Och i slutet av decenniet, om vi ser till Sverige, så hade vi en då i alla fall uppmärksammad kontrovers kring en radiostation i Stockholm som heter Radio Islam, och som också spred antisemitisk propaganda, och det ledde till rättsprocesser och fällande domar och så vidare. Men det där fick också en, ska jag säga, följdverkningar. Det var diskussioner även inom universitetsvärlden och i den bredare debatten som var ganska bekymmersamma på många sätt. Dels avspeglade det, tyckte jag, en relativt utbredd okunskap om vad antisemitism är, men också en beredskap i vissa opinioner som alls inte var att betrakta, ska vi säga, nödvändigtvis som politiskt extrema, att rättfärdiga eller på olika sätt legitimera negativa uppfattningar om judar. Så att man kan säga att en rad olika faktorer gjorde att det här blev ett ämne som intresserade mig och som jag också då tyckte att här behövs mer forskning och mer kunskap.
Och så doktorerar du så småningom på ämnet?
Så småningom, ja.
Men om man ska ringa in antisemitism, alltså, kan man definiera det på något enkelt sätt?
Ja, alltså, det man kan säga innan jag försöker ge en enkel definition, det är ju då att det finns många definitioner av antisemitism, och det finns ju ingen, ska vi säga, enighet vare sig inom forskningen eller i den bredare debatten exakt om hur ska man definiera begreppet antisemitism. Men jag tror, vill man ha en sorts minimidefinition som de flesta kan ansluta sig till, så kan man säga att antisemitism är negativa eller fientliga attityder, föreställningar och handlingar som riktas mot judar därför att de är judar. Men det är egentligen ingen tillräcklig definition, utan man måste också se till vissa specifika aspekter. Och det är att en som i alla fall skulle jag vilja säga är att antisemitismen riktar sig inte bara mot, ska vi säga, faktiska judar, utan den har historiskt, men även idag, även riktat sig mot aktörer eller företeelser som uppfattas som judiska eller som representanter för något föregivet judiskt, eller som ett förkroppsligande av föregivet judiska idéer eller värden och så vidare, oavsett om det här har med verkliga faktiska judar att göra eller inte. Och det här är en viktig dimension som man måste se, tror jag, för att förstå antisemitismen som ett historiskt fenomen och ett samtida fenomen. Och om vi tittar på det historiskt, just för att exemplifiera vad jag menar, så kan vi se, ja, vi ser exempel på det här långt tillbaka i historien, men i synnerhet kanske i modern tid, där antisemitismen, ska vi säga, sammansmälter med en sorts antimodern strömning i Europa i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, där man från olika utgångspunkter gör judar till symboler för genomgripande förändringar i samhället eller olika ideologiska strömningar och idéer och förändringsprocesser som äger rum, och där judar då kan bli en sorts projektionsskärm för en rad olika uppfattningar och ett motstånd mot förändringar som uppfattas som, och för vissa grupper kan ha faktiskt varit negativa eller hotfulla. Men där då judar kommer att få representera både, ska vi säga, kapitalism och liberalism och socialism och sekularisering och modern konst och så vidare och så vidare. Och det här är en viktig dimension av antisemitismen som jag tror många gånger missas när man på ett lite förenklat sätt försöker foga in begreppet under en sorts paraplybegrepp som främlingsfientlighet till exempel. Mm. Att vi föreställer oss att det här handlar om en sorts motstånd mot migrationer eller judar som en främmande grupp och så vidare. Den här aspekten finns också, har funnits framförallt historiskt, men det är andra aspekter som är viktigare. Så att just just den här förmågan hos antisemitismen att fungera, skulle man kunna säga, som en sorts alternativ världsförklaring är specifik för denna form av rasism, om man nu vill kalla det en rasism.
Ibland framhåller man ju då liksom att det började det här redan när, på Jesu tid, att man, det finns idéer om att, att judarna då var kristusmördare, även om då Jesus själv var, var jude. Att det här är någon slags grogrund till, till antisemitismen, och att det liksom spred sig i kyrkorna då, både i katolska, protestantiska och ortodoxa världen. Ligger det någonting i det här?
Ja, det där är ju också en ska vi säga, viktig fråga om man ser till forskningen. Det finns ju de som hävdar att man kan spåra, ska, åtminstone viktiga drag i det vi sen kommer att kalla antisemitism i modern tid, ännu längre tillbaks till en förkristen antikvärld. Men jag tror att vad de flesta är överens om, att den, ska vi säga, centrala källan för många av de uppfattningar som sen kommer att spridas under medeltiden och fram till modern tid är den judisk-kristna konflikten som uppstår när kristendomen, ska vi säga, frigör sig från judendomen och etablerar sig som en självständig religion. Och som har, ja, det finns en rad olika, ska vi säga, konfliktpunkter, men en central sådan är ju kristendomens anspråk på att ha, ska vi säga, ersatt judarna som ett nytt, alltså skapat ett nytt förbund, att den kristna kyrkan utgör vad man då kallade det nya Israel eller det sanna Israel, och att judarnas uppgift historiskt på något sätt är slutförd i och med Kristus utifrån ett kristet perspektiv, och där det finns en förväntan eller krav på att judar ska erkänna Jesus som den messias som också den judiska bibeln, alltså som kristna då kallar gamla testamentet, pekar fram emot. Men när det här inte sker så skapar det problem för den ska vi säga, unga kristna kyrkan, därför att det ifrågasätter dess sanningsanspråk. För det var viktigt att få judarnas godkännande, så att säga. Det har också med legitimiteten att göra. Och när det inte sker så föder det förbittring inom kyrkan, och det reser en rad olika problem som bland annat löses genom att man utvecklar en antijudisk teologi där det som du nämner, anklagelsen som riktas mot judar för att ha dödat Jesus, är central.
Ja. Jag vet att Martin Luther skrev ju antisemitiska texter till exempel.
Ja, det gjorde han. Han kom ju långt senare, så att säga. Och före Luther så har vi då många århundraden av en utveckling av en sorts teologi som sen också övergår i lagstiftning. Om man tittar, man brukar peka på 1000-talet med korstågen, men också 11- och 1200-talen där ska vi säga, den här fientligheten och diskrimineringen av judiska minoriteter i Europa tilltar. Och som tar sig uttryck dels då i lagstiftning som försöker segregera judar från det omgivande kristna samhället. Både när det gäller vilka yrken eller sysselsättningar som judar kan ha, som sen får konsekvenser för den judiska gruppen och som föder nya stereotyper och så vidare. Men också upprättandet av specifika bostadsområden. Och där är det viktigt att skilja på att där fanns det naturligtvis kvarter och områden dit judar sökte sig och på frivillig väg, så att säga. Men så småningom också lagstadgad segregation i getton och så vidare. Så att det som är viktigt att se är att den kristna antijudaismen, som man ofta då vill kalla det för att skilja det från den moderna antisemitismen som har vissa andra förtecken men väldigt många likheter, den får ju också en sorts folklig dimension med, ska vi säga, sociala och ekonomiska inslag, och det uppträder en rad olika mytbildningar och påståenden om judar som blir viktiga för den moderna utvecklingen. Inte minst anklagelserna som uppträder under 1100-talet och sen sprids fram ända fram till 1900-talet egentligen, om att judar skulle begå ritualmord på kristna eller framförallt kristna barn i samband med firandet av den judiska påsken eller påståendet om skändandet av nattvardsbrödet eller under pesten påståenden om att judar förgiftade brunnar för att sprida pesten och så vidare. Och allt det här får djupgående konsekvenser för judiska minoriteter i form av förföljelse och så vidare och så vidare. Men man kan säga att en sorts diabolisering av judarna äger rum under lång, lång tid och som också då får en folklig förankring. Och det här är väldigt viktigt att ha med om man ska försöka förstå hur kommer det sig att det sen uppträder en väldigt aggressiv modern antisemitism under 1800-talet som förvisso då inte i första hand har religiösa grunder eller teologiska grunder även om sådana inslag fanns med utan snarare mer nationalistiska och så småningom också rasistiska och så vidare. Men om man då tittar på idéer och föreställningar så är ju väldigt många av dem kan härledas till ska vi säga, den långa medeltida antijudiska idétraditionen. Men nu får de nya, mer sekulära politiska rationaliseringar.
Men det är också lite unikt då för den typen av rasism som antisemitism ändå kanske är att man betraktar den judiska gruppen som både underlägsen och i vissa fall också överlägsen. Det är någonting som du har talat om själv också.
Nu går det ju inte att ska vi säga, beskriva en hel kategori människor på ett ska vi säga, generaliserande sätt. Så. Men den judiska gruppen har uppfattats på specifika sätt så som du säger i meningen att antisemitismen inrymmer både uppfattningar där judar då beskrivs som underlägsna på ett sätt som liknar andra former av rasism. Och samtidigt finns den här andra dimensionen som jag skulle säga är viktigare, nämligen föreställningar om fantasier om judisk överlägsenhet och så vidare. Mm. Och den i sin tur hänger samman med grundläggande föreställningar i antisemitismen som handlar om att man associerar judar med någon sorts oerhörd men också mystisk makt och inflytande. Tankar som sen gärna leder vidare i konspirationsteorier och idéer om den judiska världskonspirationen och så vidare. Och allt det här är ju väldigt grundläggande som jag också ser i den moderna antisemitismen, kanske de starkaste bilderna och som får de mest förödande konsekvenserna och som också då är centrala i nazistiska formen av antisemitism och så vidare. Så att den här synen på den judiska gruppen är motsägelsefull på många sätt på det så som du beskriver. Och samtidigt är det viktigt att se hur faktiska judar har levt. Att de här idéerna kan växa sig starka i länder som i Västeuropa där man hade en judisk grupp som då ska vi säga, har en ganska snabb och tydlig socialt uppåtstigande efter emancipationen. Och samtidigt så har du stora judiska grupper även i de länder men framförallt i Östeuropa där majoriteten av världens judar vid den här tiden lever i Polen, i Litauen, i Ryssland, Ukraina och så vidare och så vidare. Som lever till stor del i stort armod. Där de här idéerna ändå kan få fäste så att säga. Så det hänger inte riktigt ihop heller med hur verkligheten ser ut. Även om verkliga ska vi säga, förändringar kan förstärka och underblåsa redan existerande stereotyper och föreställningar om judar.
Det finns ju några saker som växer sig starka då i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet. Det ena är nationalismen och det andra är då den här rasbiologin som börjar dyka upp. Vad får de här tendenserna för inverkan på antisemitismen?
Ja, på samma sätt som att påverkar tänkande i en rad andra avseenden så påverkar också ska vi säga, rastänkandet och rasbiologin, antisemitismen. Och den sammanflyter delvis också med en förstärkt nationalism där det gäller att definiera vilka som tillhör och vilka som inte tillhör. Och där då den här ska vi säga, biologiska komponenten också flyter in. och påverkar. Och framförallt får den ju djupgående konsekvenser i det tänkande som sen också tas över i nationalsocialismen i Tyskland och liknande rörelser i andra länder, där antisemitiska uppfattningar som tidigare då har presenterats med, ska vi säga, en sorts religiös underbyggnad och senare mer sekulariserade varianter och också nationalistiska former. Det är ju viktigt att komma ihåg att en nationalistisk antisemitism har också förekommit som inte är rasistisk. Men där de här idéerna om raser träder in, så får det ju framförallt en djupgående inverkan i nazismen och dess form av antisemitism, där man då föreställer sig världshistorien som en sorts existentiell kamp mellan en föregiven arisk ras och en föregiven judisk ras. Och där det här är oerhört viktigt. Samtidigt skulle jag ändå vilja understryka att i vissa fall tror jag att man överbetonar den dimensionen, därför att den finns hela tiden med som en central del i nazismen. Men just idén om en judisk världskonspiration, där judar då styr både historiskt och idag avgörande skeenden och utgör en sorts existentiell dödlig fiende till Tyskland, till det tyska folket eller den så kallade ariska rasen, är lika viktig och inte nödvändigtvis alltid kopplad till rasföreställningar. Vi ska komma ihåg att för att förstå det nazistiska agerandet och den, ska vi säga, också åtminstone en viktig del i den process som leder fram till beslutet att mörda alla judar i Europa och i andra delar av världen också som man kom åt, handlar om föreställningar under kriget där man påstår att judar styr, ska vi säga, samtliga stormakter, både Sovjetunionen och USA och Storbritannien. Judarna står bakom både kommunismen och kapitalismen. Och det är en sorts världsfiende, närmast kosmiska dimensioner, som man påstår sig slåss emot, och där man då presenterar och legitimerar det eftervärlden och kallar förintelsen som en sorts försvarsåtgärd mot detta. Och det här har förvisso med rastänkande att göra, men rastänkandet är inte hela tiden det centrala, utan andra idéer i vissa avseenden viktigare.
Mm, mm. Alltså, förintelsen är väl ändå på något sätt antisemitismens, alltså, yttersta konsekvens, och det är svårt att greppa, men att det händer i Tyskland under Hitler och just under nazismen, skulle det kunna ha hänt någon annanstans?
Det där har ju diskuterats mycket, varför i Tyskland och varför ingen annanstans och så vidare. Det är ju väldigt svårt att svara på. Det man kan säga å ena sidan, det är ju att tankegångarna, föreställningarna fanns i många andra länder på ett väldigt starkt och framträdande sätt. I viss utsträckning spelade ju Frankrike en väldigt central roll för utvecklandet av, ska jag säga, den moderna antisemitismen under slutet av 1800-talet och så vidare. Vi hittar den i Ryssland och delvis andra förtecken, men väldigt likartad också. Och så vidare. Men jag tror att snarare måste man nog se det som att vissa förutsättningar förelåg som gjorde det mer möjligt i Tyskland, och som har att göra med första världskriget, en sorts urkatastrof i Europa, men inte minst också då för Tyskland. De ekonomiska och sociala kriser som följer, och som snarare då gör det möjligt för en väldigt extrem rörelse som nazismen att komma till makten och genomföra det program man hade förutsatt sig att genomföra. Så att det är någon rad olika faktorer som spelar roll för varför detta äger rum i Tyskland. Mm. Och samtidigt är det ju inte så att förintelsen, eller den så kallade slutgiltiga lösningen av judefrågan som nazisterna kallade det, var någonting nödvändigt eller självklart efter nazisternas makttillträde, utan där är det också en rad andra frågor som måste fogas in för att man ska förstå händelseförloppet, så att säga. Men jag tror att frågan bör nog i första hand ställas, hur kommer det sig att det fanns specifika förutsättningar för så extrem antisemitisk rörelse att komma till makten, och där var omständigheterna specifika i Tyskland.
Efter kriget så tror man kanske att den typen av vad ska man säga, statssanktionerad antisemitism skulle vara ett minneblott då, men så blev det ju inte riktigt. Det hände ju en del saker årtionden efter i östblocket. Vill du berätta lite grann om vad som hände där?
Ja, det man kan säga först är väl då att efter andra världskriget och decennierna efter, det här tar ju tid så att säga, så sker ju en sorts tabubeläggning, en gradvis tabuisering av antisemitism och rasism, inte minst i dess rasbiologiska former, i synnerhet i Västeuropa, i västeuropeiska demokratier. Och där kan man också se att öppna former av fientlighet mot judar blir delvis mer sällsynt om vi talar från 50-60-tal och fram. I Östeuropa, i Sovjetunionen och i kommunistiska diktaturer i Östeuropa så ser situationen delvis annorlunda ut. Officiellt så tar man avstånd från antisemitism. Men relativt snart så används antisemitismen som ett politiskt instrument. Både i Sovjetunionen och i flera andra östeuropeiska länder. Stalin initierar en antisemitisk kampanj i slutet av 40-talet och som pågår fram till hans död. Som är väldigt aggressiv. Och vi ser så kallade skenrättegångar mot ofta kommunister, inte minst i Tjeckoslovakien men också i andra länder, där många av dem har judisk bakgrund och där det finns antisemitiska motiv i de här processerna. Men den händelse som kanske också har en specifik anknytning till Sverige och som då blev mest dramatisk, det var ju händelseutvecklingen i Polen i slutet av 60-talet. Man kan säga egentligen tar sin början 1967 och 68, dels under inverkan av studentprotesterna i väst och så vidare, men också kriget i Mellanöstern 1967 där ska säga, sovjetiska allierade, det vill säga arabstaterna, förlorade mot Israel och reaktioner på dem. Men vad som händer är att olika falanger, om man något förenklat, inom kommunistpartiet i Polen, båda använder antisemitiska angrepp mot varandra för att underminera positioner och maktförhållanden. Och då är det viktigt att komma ihåg att det här äger rum i ett land där ytterst få judar finns kvar efter andra världskriget och förintelsen. Ett land där det fanns runt 3 miljoner judar före kriget och där en majoritet av dessa nu är mördade och många andra har flytt eller lämnat Polen. Och ändå så lyckas man då exploatera och instrumentalisera antisemitismen på ett specifikt sätt. Och det här leder ju så småningom i början av 69-70-71 till att många polska judar tvingas lämna Polen eller väljer att lämna Polen, varav ett antal tusen faktiskt kommer till Sverige.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping
and 365-day returns.
Du skrev din doktorsavhandling om antisemitismen i Sverige efter 1945. Vad kan man säga om antisemitismen i Sverige från krigets slut och framöver?
Alltså det man kan säga inledningsvis är ju att antisemitismen i Sverige har inte, jämförelsevis inte varit så stark som i många andra europeiska länder. Vi har heller inte sett politiska rörelser med ett antisemitiskt program som har blivit starka och haft stora framgångar på olika sätt. Samtidigt har antisemitismen här också en lång historia, så att säga, om det antijudiska tänkandet på olika sätt. Men under efterkrigstiden så följer ju Sverige delvis det mönster man kan se från andra länder, även om utvecklingen här inte är lika dramatisk på vissa sätt. Det vill säga att antisemitismen blir, som då var relativt, ska vi säga, rumsren och artikulerad i många olika sammanhang fram till andra världskriget, efter kriget inte längre är socialt accepterad på samma sätt. Det finns en sorts tabuisering. Men att vi kan se också här hur i slutet av 60-talet och början på 70-talet vissa former av, ska vi säga, antisionism, som det då kallas, det vill säga förhållningssätt till Israel och Israel-Palestina-konflikten, kommer att införliva ett antal uppfattningar och bilder som härrör ur antisemitismen, eller som åtminstone är besläktade med den. Det här är numerärt sett ingen stor rörelse, men de får viss betydelse därför att de är delaktiga i debatten och så vidare. Den extrema högern är ju väldigt marginaliserad och kom att förbli så under rätt lång tid.
Så du menar att antisemitismen kan i Sverige historiskt har kommit både från extremhögern och, men också från någon typ av vänsterhåll då, som kanske ställer sig mer på, alltså på arabvärlden och palestiniernas sida i den konflikten? Eller?
Ja, alltså det här är ju ingenting specifikt för Sverige, utan det finns, alltså det är viktigt att säga att antisemitism finns över hela den politiska skalan, från höger till vänster, men också i den breda demokratiska mittfåran, det vill säga som attityder och föreställningar. Och där ser vi i en mängd länder när man gör attitydundersökningar att så förhåller det sig, även om den oftast är starkare inom, ska vi säga, den nationalistiska högern i de flesta länder, och har så varit också historiskt. Däremot finns det en tradition också inom vänstern eller delar av vänstern som har antisemitiska inslag, och den har funnits under väldigt lång tid tillbaks, som handlar om sammankopplingar mellan judar och kapitalism, judar och de här äldre stereotyperna av utsugande och girighet och så vidare. Och där vissa av de här bilderna också då överflyttas till frågan om Mellanöstern, den sionismen, alltså den judiska nationalismen, definieras och beskrivs på specifika sätt, där staten Israel och dess politik tolkas ur ett specifikt sätt som inte generellt är antisemitiskt och inte behöver vara antisemitiskt, ska jag säga, motiverat i grunden, men kommer att införliva vissa bilder och attityder som måste förklaras mot bakgrund av den här traditionen. Det här sker inte bara inom vänstern, utan det kan man också hitta i andra sammanhang. Och med det sagt så är det också viktigt att säga att även under efterkrigstiden och idag, när vi pratar om antisemitism i relation till Mellanösternkonflikten eller Israel-Palestina-konflikten, så är det viktigt att säga att i Sverige, och det tror jag gäller för många andra länder i Västeuropa också, att diskussionen och debatten och kritiken som gäller Israels politik och ockupationen av Västbanken och det som skedde efter 1967, förtrycket av palestinier, brott mot mänskliga rättigheter och så vidare, som ofta står i fokus för det här. De flesta uttrycker den här kritiken utan att använda sig av antisemitiska uppfattningar. Så att det är viktigt att inte generalisera här på något sätt. Mm. Men det man kan se är att det förekommer också antisemitiska inslag i den här sortens debatter. Mm.
Om man kikar på antisemitismen i Sverige idag, så har man å ena sidan då alltså nynazistiska och alltså nationalistiska grupper på högerkanten, som till viss del kanske har har, om inte lämnat antisemitismen, så den har liksom minskat i betydelse och kanske, alltså, antimuslimska stämningar blir viktigare i den gruppen. Och å andra sidan har man då kanske en utbredd antisemitism inom muslimska grupper som har sin bakgrund då kanske i just det som händer i Mellanöstern. Hur ska man då navigera i det här nya antisemitiska landskapet till viss del som det är i Sverige?
Ja, det gäller att titta på, tror jag, olika rörelser och opinioner och grupperingar väldigt specifikt. Som du säger, vi har i Europa idag och i Sverige högerpopulistiska partier som vänder sig mot invandring, i synnerhet utomeuropeisk invandring, som är nationalistiska motståndare till globalisering, till EU etc. etc. Och där den muslimska gruppen och muslimska invandrare ofta står i fokus för deras rasism och deras angrepp och i agitation och så vidare. Flera av de här partierna i vissa länder åtminstone har inte sina rötter, ska vi säga, i någon sorts högerextrem rörelse, och där har inte heller antisemitismen funnits med och varit viktig på något sätt. Så det går inte att säga att de har lämnat antisemitism, för de har aldrig, den har aldrig funnits där, så att säga. Utan det här handlar om en annan typ av partier. I vissa länder så hittar vi den här sortens rörelser som har försökt tona ner antisemitismen och gärna framställer sig som, ska vi säga, den viktigaste rösten mot antisemitism, eller pro-judiska, eller inom citattecken igen pro-israeliska grupper. Och det här är viktigt att genomskåda, därför att det här är ofta partier och rörelser som alls inte har någon förståelse eller sympati för judisk historia eller kultur eller religion eller för staten Israel som projekt, utan vad man är intresserad av är att använda frågan om antisemitism i agitationen mot muslimer i första hand. Och därför framställer man sig gärna på detta sätt. Ett annat motiv är att man vill distansera sig från nazismen, ifrån den formen av högerextremism. Och därför så markerar man gärna att man är motståndare till antisemitism och så vidare. Då blir det viktigt. Men det betyder inte att de här rörelserna på något sätt har en legitimitet eller trovärdighet i vad de säger. Det där är viktigt att genomskåda. Samtidigt är det viktigt att se att det finns andra högerextrema rörelser, framförallt rörelser som står närmare nazismen ideologiskt i Sverige, Nordiska motståndsrörelsen och liknande grupper, men också miljöer på nätet, i sociala medier. Men vi ser den typen av partier i flera europeiska länder, Jobbik i Ungern eller Gyllene gryning i Grekland eller NPD i Tyskland och i många, många länder, och inte minst också i Öst- och Centraleuropa. Där är antisemitismen fortfarande helt central. Man kan säga att det är en sorts kärna, ideologisk kärna. Och de här grupperna är också rasistiska i någon generell mening. Man angriper muslimer, man angriper flyktingar, invandrare, romer och så vidare. Men återigen, och det här är också en illustration av, ska vi säga, de specifika egenskaper som antisemitismen har, så fungerar antisemitismen där som en sorts generell förklaring till varför saker och ting ser ut som de gör och till varför allting har gått fel enligt deras sätt att se. Och det beror på judiska konspirationer, att judar styr världen, judar i deras värld styr medier, politik, finansväsende och så vidare. Och även invandring, framväxandet av mångkulturella samhällen, det som de beskriver som så kallad politisk korrekthet, HBTQ-rättigheter, feminism, allt som de avskyr är egentligen resultat av judiska manipulationer och konspirationer som syftar, hävdar de, till att undergräva självständigheten hos europeiska så kallat vita nationer. Så i den formen av högerextremism är antisemitismen fortfarande helt central. Så där måste man hålla isär.
Ja.
Och då får jag återknyta till den andra delen av din fråga. Antisemitismen som man då ser i vissa grupper med rötter i Mellanöstern. Den problematiken är reell. Det man kan se när man gör attitydmätningar, även i Sverige men också i många andra länder, framförallt i Västeuropa, där det finns då betydande, ska jag säga, muslimska minoriteter. Det är att bland människor som identifierar sig som muslimer så är det jämförelsevis fler eller en större andel som hyser antijudiska uppfattningar än grupper som identifierar sig som kristna eller icke-religiösa. Så den här problematiken är reell, och vi ser det också, ska vi säga, i incidenter, i hatbrott, men också politiska manifestationer och så vidare. Det här betyder inte att man kan generalisera om dessa grupper, utan vi talar om specifika andelar inom dessa grupper. Och det går inte heller väldigt enkelt att prata om att det här nödvändigtvis har att göra med att dessa individer skulle vara muslimer, utan det kan finnas, som hos alla andra faktorer som är lika eller ännu viktigare till att man hyser den här typen av uppfattningar. Och en viktig förklaring, inte den enda, till att de här problemen finns, att de här attityderna och uppfattningarna finns, är den, ska vi säga, förhärskande politiska kulturen i stora delar av Mellanöstern och Nordafrika. Och med det menar jag auktoritära samhällen med auktoritära regimer som under decennier har använt antisemitism för att å ena sidan som ett instrument i konflikten med Israel, men också i hög utsträckning för att bortförklara egna misslyckanden till kortakommanden, frånvaron av ekonomisk, social och politisk utveckling. Där har påståenden om judiska konspirationer varit väldigt behjälplig. Och det här är någonting som vi ser både i nationalistiska rörelser i arabiska länder och i islamistiska rörelser i den här regionen, inklusive då Iran. Så att för att förstå spridningen av antisemitism både i den regionen men också hur det kan påverka människor i Europa, så är den här bakgrunden viktig att ha med. Mm. Och det här är idéer och uppfattningar som förmedlas både via nätet såklart, men också tv-program, liksom aktörer, inte minst islamistiska sådana, som sprider den här sortens uppfattningar i Europa och i Sverige. Så att den här problematiken är i högsta grad både reell och allvarlig på många sätt. Men den kan inte användas som, och det är väldigt viktigt att så att säga se igenom försöken att exploatera den för att angripa muslimer som kategori eller som kollektiv, vilket ofta sker också.
På senare tid har ju den här antisemitismen då fått väldigt stor uppmärksamhet i framförallt i Malmö då, där hatbrott kring människor som manifesterar sin judiska tro, till exempel bär kippa eller så vidare. Och sen har det ju kommit motreaktioner också med kippavandringar, och där stora delar av samhället har stått upp då mot antisemitismen. Men för mig så framstår den här relativt öppna antisemitismen på gator och torg som ett stort och reellt problem ändå.
Ja, men det är det. Och det är, Malmö är ett sånt exempel, och vi kan se den i flera europeiska länder, i Frankrike inte minst, i Belgien, i Holland, i Tyskland, i Storbritannien, vi hittar den här sortens problematik. Så det är viktigt att se och att också påtala och arbeta emot på olika sätt. Så att jag tror inte på något sätt man ska spela ner detta, vilket ibland kan ske därför att grupper med rötter i Mellanöstern eller muslimer också är en grupp som möts av fördomar och misstänkliggöranden, och där jag tror kanske ibland vissa känner att tar man upp den här frågan så bidrar det till att stigmatisera dessa grupper. Men den måste kunna diskuteras, men på ett sakligt och väldigt precist sätt. Och med den formen av, ska vi säga, komplikation som är nödvändig för att förklara varför den existerar och hur man kan bemöta den.
Mm. Men i den svenska kontexten, men skulle du säga att man innan det här kom upp till ytan, att man har strykits lite för mycket medhårs för att man har varit rädd då för att det här ska väcka då antimuslimska stämningar till exempel?
Nej, inte så säker på att man kan säga så generellt. Men jag kan tänka mig att det finns ibland den sortens inslag. Alltså de här problemen har påtalats under många år. Medier har skrivit om det, de har funnits med i den offentliga debatten. Däremot så har det funnits problem, tror jag, inom delar av den antirasistiska rörelsen. Och det gäller kanske inte bara just antisemitism i grupper med rötter i Mellanöstern, utan överhuvudtaget frågan om antisemitism. Alltså att det finns en sorts selektiv antirasism ibland. Det gör det förvisso på många håll i samhället. Det finns de som är djupt upprörda över antisemitism, men som inte kan se den antimuslimska strömning som finns. Men om man då tittar på den antirasistiska rörelsen, och där är det viktigt att heller inte generalisera, men om delar av den i alla fall, så har det funnits en svårighet att se och påtala och erkänna problemet med antisemitism. Och där tror jag bland annat det faktum att en av de, ska vi säga, befolkningsgrupper där det här utgör ett problem i grupper som själva då är utsatta för rasism har komplicerat det hela. Men även andra frågor, dels dess koppling till Israel-Palestina-konflikten gör det problematiskt. Men också, och det ska man nog inte underskatta, grumliga och delvis antisemitiska föreställningar om judar som en privilegierad grupp. Man associerar judar med makt och så vidare. Och i den formen av antirasistisk analys som är förhärskande inom delar av den här antirasistiska rörelsen, som ofta identifierar sig till vänster, där krävs på någon sorts, ska vi säga, social eller ekonomisk underordning för att man ska bli accepterad som en möjlig grupp som kan drabbas av rasism. Och utifrån det här luddiga tänkandet om judar så passar inte judar riktigt in. Och till det kommer också föreställningar om vithet, där judar som då historiskt sett har konstruerats som främmande orientaler under, ska vi säga, i nutid har omkonstruerats som vita. Delvis för att passa in i förenklade bilder om Mellanösternkonflikten som en konflikt mellan europeisk kolonialism och kontra araber eller muslimer. Och det här gör också då svårt för vissa grupper att acceptera och förstå att antisemitism är ett problem, att judar är en grupp som drabbas av rasism också.
Men nu har vi pratat lite grann om antisemitismen i Västeuropa, men hur ser det ut i min känsla är att situationen i vissa östländer som då Ungern och Polen till exempel är ganska prekär.
Ja, det stämmer, och det där är också viktigt att se att situationen skiljer sig åt mellan dels Öst- och Västeuropa, men också mellan olika länder. Det har att göra dels med, ska vi säga, nationella traditioner på olika sätt, men också den politiska utveckling som vi har sett under senare decennier, eller kanske då i Öst- och Centraleuropa efter murens fall och så vidare. Och i länder som Ungern och Polen, där har vi ju idag högernationalistiska regeringar som i viss utsträckning, och det gäller kanske i synnerhet Ungern, men i viss utsträckning också Polen, underblåser dels generella xenofoba, främlingsfientliga strömningar riktade mot flyktingar som man inte tar emot, men, eller muslimska grupper och så vidare. Men där finns hela tiden också en antisemitisk underström i det här, som igen får spela sin specifika roll, ha sin specifika funktion. Och där judar framställs igen som en grupp som styr, som ligger bakom länders problem, vare sig de är ekonomiska, sociala eller politiska. Och när det då kommer till frågan om migration och flyktingströmningar, så används igen de här föreställningarna om att det är i själva verket judar som driver på den här utvecklingen. Vi har sett i Ungern, i Polen, i en rad andra länder i Öst- och Centraleuropa under det senaste året, hur till exempel den amerikansk-ungerske affärsmannen George Soros har blivit ett centralt hatobjekt för både regeringar och stora delar av högernationalistiska opinioner i många länder. Och det är återigen då en avsky, en aversion som är mångbottnad. Det har att göra med att han, och framförallt det institut som han grundade, Open Society Foundation, har stöttat under lång tid rörelser, överhuvudtaget grupper som har arbetat med mänskliga rättigheter, med demokratifrågor och så vidare. Och att han har intagit pläderat för en mer generös hållning i flyktingfrågan. Det har också att göra med hans agerande som finansman och under 90-talet och så vidare. Men här finns också en väldigt tydlig antisemitisk komponent, därför att Soros, som både miljardär med en liberal agenda med judisk bakgrund, passar så väl in i redan etablerade stereotyper och föreställningar. Så här kan man se att en väldigt tydlig antisemitisk strömning finns i många av de här länderna. Men det som är viktigt också, tror jag, just för att förstå det vi talade om tidigare, om att det gäller att inte ha en förenklad analys av antisemitismen, det är att de faktorer som ger näring till och triggar antisemitismen i Östeuropa, och framförallt i länder som Ungern och Polen, har till exempel Israel-Palestina-konflikten en väldigt betydelselös roll. Den spelar en väldigt undanskymd roll för detta. Där är andra frågor som är mycket viktigare. Dels såklart historiska traditioner, en fortlevande, ska vi säga, i Polen då katolsk antijudaism inom delar av kyrkan. En nationalism där antisemitismen ofta ingör en komponent av vilka tillhör och tillhör inte nationen. Men också svårigheter att förhålla sig till historien, uppgörelser med historien, som handlar både om nazismen och förintelsen och frågor som rör huruvida egna befolkningsgrupper var delaktiga i de brott som begicks mot judarna, som är besvärliga och som väcker väldigt infekterade debatter, men också arvet som gäller kommunismen. Och där den här gamla bilden av kommunismen, som, återigen då, som en judisk rörelse eller en judisk komplott mot dessa länder, dyker upp på nytt. Associationen mellan judar och kommunism, den här gamla antisemitiska bilden, den är mycket starkare i Östeuropa och i länder som Ungern och Polen till exempel, än vad den är i Västeuropa. Och allt det här igen understryker vikten av att se de nationella skillnaderna när det gäller antisemitiska traditioner, och att inte reducera det här till enkla faktorer som Mellanösternkonflikten eller någonting annat. Och vad som antisemitismen i Polen och Östeuropa också understryker, det är, om man tittar på attitydmätningar, så är det de länder där antijudiska uppfattningar är mest utbredda i Europa. Betydligt mer utbredda än i de flesta västeuropeiska länder. Men man säger ofta slappt i debatten att antisemitismen idag i Europa handlar ofta om fördomar i migrantgrupper och så vidare. Och det här ger återigen en väldigt felaktig bild. För då tittar vi i de länderna där antisemitismen är som mest utbredd i Europa, så finns det nästan inga muslimska grupper överhuvudtaget. Och dessa obefintliga grupper kan på intet sätt förklara spridningen av antisemitism i populationer som i huvudsak är kristna. Så att det är viktigt att komplicera och inte generalisera.
Mm. När man lyssnar på dig under det här samtalet så känns det som att antisemitismen poppar upp genom historien och överallt. Alltså, nu har du jobbat med det här i så himla många år. Kan du se några ljusglimtar på himlen, eller ser det fortsatt mörkt ut?
Situationen är inte bara mörk, utan det finns också strömningar och rörelser i tiden som går i rätt riktning. Men däremot så kan man säga att antisemitismen har blivit tydligare i den politiska kulturen i Europa och i Sverige under senare år, eller egentligen kanske sedan millennieskiftet. Och det är någonting som man måste ta på allvar. Och det kan man göra utan att måla upp ett nytt 30-tal.
Mm. Om man skulle vilja engagera sig mot antisemitism i Sverige, vad finns det för vägar att gå då?
Ja, man kan engagera sig på väldigt många sätt. Framförallt genom att lära sig mer och ta del i debatten, och jag tror att en grupp som kan göra en väldigt viktig insats och som på många sätt gör det är ju lärare, och hur man arbetar med den här typen av frågor i skolan på många sätt. Det finns också organisationer, Svenska kommittén mot antisemitism som jag själv är medlem i, bedriver ett omfattande arbete både när det gäller information och utbildningar om antisemitism, och är man intresserad av den organisationen så kan man gå in på kommitténs hemsida som är skma.se och se på den verksamhet som bedrivs där. Men det finns också andra organisationer, vi har Expo till exempel som i huvudsak kanske bevakar högerextremismen, som också har en, tycker jag, väldigt bra kunskap om antisemitismen och ofta lyfter fram den sortens rörelser. Det finns en organisation på nätet, eller en sajt kanske snarare, som heter Inte rasist men, som i huvudsak tittar på Sverigedemokraterna eller sfären kring Sverigedemokraterna och högerextremismen, men som också har en bra förståelse för antisemitismen, hur den finns i de här rörelserna och på andra håll. Så att man kan engagera sig på många olika sätt, och inte minst så bör man ju göra det i, ska vi säga, sin egen vardag, när man möter den här typen av uppfattningar, att diskutera, ifrågasätta, och för att göra det behöver man lära sig och tänka igenom frågor. Mm.
Den här podden heter ju Alltid velat veta. Har du något ämne förutom det här fältet då som du skulle vilja veta mer om?
Ja, det finns ju mycket man skulle vilja veta mer om, men en fråga som intresserar mig, och det finns säkert väldigt kloka svar även om jag inte har stött på dem, det har med politik att göra men inte med det ämne vi har diskuterat nu, och det är frågan om blockpolitik. Mm. Vi har ju en diskussion idag om problemet med instabila regeringar och hur man ska kunna bilda stabila majoriteter efter kommande val och så vidare. Och i många grannländer, både i Norden och Europa, i Tyskland, Österrike, Finland och på andra håll, så har man ju blocköverskridande regeringar. Och med blocköverskridande menar jag då de här traditionella blocken, vad vi i Sverige idag kallar ett sorts rödgrönt block och ett icke-socialistiskt eller borgerligt block. Men uppfattningen finns ju, och jag undrar om den är korrekt, men också vad den i så fall, vad det här bygger på, att i Sverige är blocktänkandet väldigt cementerat, och idén om blocköverskridande regeringar verkar väldigt, ska jag säga, komplicerad, och det blir väldigt låsta positioner. Och min fråga är egentligen, vad beror det här på? Finns det historiska förklaringar som gör att den här situationen har uppstått i Sverige och som då förefaller delvis skilja sig från andra länder? Har det någonting med en specifik politisk kultur i Sverige att göra? Eller hur kan man förklara att blockpolitiken är så cementerad och har varit under så lång tid i Sverige?
Ja, jag tycker det låter både intressant och relevant. Jag har själv ställt mig frågan. Så att vi kanske undersöker det i ett kommande avsnitt.
Ja, det vore intressant.
Ja, Henrik Bachner, tack så jättemycket för din medverkan.
Tack själv.
Henrik Bachner om antisemitismen, som har en skrämmande förmåga att dyka upp överallt och dessutom förändras i takt med tidsandan. Vill du läsa mer kan du som Henrik tipsa om gå in på skma.se, och vill du veta mer om hans eget arbete så är det henrikbachner.se som gäller. Vi som gör podden heter Fritte Fritsson, Ida Wahlström och Gustav Wolf. På återhörande!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.